Så jag vill bara lägga det här i dina händer, Herre. Tackar dig för att ditt ord är rikligt, Herre. Och det är det vi talar om här idag, sådden, Herre. Din säd, ditt ord, Herre. Herre, du känner var och en som sitter här. Och jag vill bara be att du ska göra någonting med våra liv och våra hjärtan, Herre. Jag ber om det, Jesus Kristus. Det är så gott att veta att vi får komma till dig precis som sådana vi är, med både det som är gott och det som är våra brister, Herre. Och veta att när vi gör det så möter du oss på alla sätt, Herre. Och det fantastiska är att du förvandlar oss då också. Du gör någonting nytt, det gör du hela tiden, Herre. Så jag tackar dig, Herre, att du hjälper mig också att få fram det du har lagt på mitt hjärta här. Amen. Det här med sådd, jag är ju personligt väldigt fascinerad av det här med sådd. Att man kan så ett frö liksom ner i jorden. Och som i den nakna jorden ser det liksom helt dött ut, svart. Och så sätter man ett frö och sen efter ett tag så spirar det, kommer upp något grönt. Jag tycker det är ett mirakel varenda gång. Hur kan det bli så där egentligen? Det ser inte ut mycket för världen, de här fröna. Små enkla frön. Men plötsligt så händer någonting med det här fröet. Det blir från, som Bibeln säger, ett dött frö. Och plötsligt blir det liv i det. Så jag själv har det här, jag är naturintresserad och på många sätt. Och just det här med sådd och växtlighet har alltid fascinerat mig. Vi sådde själva, vi har en stuga då utanför Mullhyttan. Min mamma kommer från de här trakterna så vi har kvar hennes föräldrahem. Och vi sådde lite morötter och sallad och så här. Är någon av er som har sått? Wow, det finns några här som sår också. Okej, då vet ni vad jag pratar om. Ja, det tror ni andra vet det också. Men jag tycker just den här fascinationen, man får förbereda marken, jorden. Och sen så drar man upp de här raderna och så sår man frön och vattnar det där. Som plattan, och så väntar man. Vi sådde gräsmatta för några veckor sedan. Och så såg man där som man gör, väl gräsfröet och man förberedde det innan och så har vi gått och väntat hela familjen på att det där ska komma upp. Vi har tittat lite nästan varje dag, så kikar vi. Och Johannes har vattnat, han fick det som uppgift att vattna. Det var jättebra väder nu, det var varmt och så, men lite för torrt. Så han fick uppgift. Men nu har vi sett den sista veckan här så börjar komma det gröna gräset. Och efteråt trodde jag, blir det någonting av det här egentligen? Det jag hade sått. Man funderar lite på, blir det någonting av det som hade sått? Men så plötsligt så ser man hur det kommer och hur det blir tätare och tätare. Och jag tycker det är fantastiskt just det här kraften. Och i den sången vi sjöng i början här, just det här att när Guds närvaro och ljus kommer på något sätt, att det finns också en kraft i det. Och det här är ju något som Gud längtar efter. Det är ju han själv som har skapat himmel och jord och fröna och allting. Så att det ligger ju i hans väsen på något sätt. Och han längtar efter att så. Han längtar att se växt. Som vi sagt ser i skapelsen att det finns en växt där. Och den kommer ju varje vår. Alltså. Från att det är dött så kommer det nytt liv varje vår. Och det är ju något som ligger i Guds väsen, tänker jag. Det här. Man har sett vilan under vintern. Och så plötsligt när den vilan är slut så kommer det nya, fräscha livet. Och i Johannes 15 så har Jesus några uttryck för det här med hur Gud längtar efter både sådd och tillväxt. Och han säger om oss att jag har bestämt om er att ni ska bära frukt. Och de här orden tycker jag för mig har varit väldigt, vad ska jag säga, en slags vila i. Där han säger, jag har bestämt om er att bära frukt. Alltså det är inget som jag har hittat på själv. Utan det är Gud själv som har bestämt om ditt och mitt liv att bära frukt. För som vi säkert alla vet så är det inte alltid så lätt att bära frukt. Och därför tycker jag det är så skönt att luta sig mot de här bibelorden att han har bestämt det. Att vi ska. Det finns en bestämmelse från han som har skapat himmel och jord att du och jag ska få bära frukt. Och så säger han också i där Johannes 15 att min fader förhärligas när ni bär rik frukt. Alltså han blir ärad, han blir upphöjd när du och jag får bära rik frukt. Och det, jag tror inte bara Gud som längtar efter att få bära rik frukt, utan jag tror också att du och jag längtar i våra liv för att bära rik frukt. Sen är inte det där så enkelt, tycker jag, alltid. Vad innebär det här att bära rik frukt? Och det är en fråga som jag själv bär på. Hur kan jag bära frukt i mitt liv? Och på vilket sätt ska jag bära frukt i mitt liv? Men Guds ord hjälper oss på olika sätt. Och här tror jag finns olika vägar att gå. Och att det inte finns en väg här, utan det finns flera olika sätt som Gud ger oss. Och en bild, Jesus ger oss olika bilder omkring detta med sådd. Bland annat i Matteus 13 så ger han flera bilder omkring sådd. Och sådd lite på olika sätt. Så man läser hela kapitel 13, alltså det är olika liknelser där, så ser man om sådden. Bland annat så finns den här berättelsen, parallelltexten som vi läste, som Claes läste här i Lukas evangelium. Så finns den också, parallelltexten här i Matteus 13. Jag tänkte börja med en annan text. Och jag kände, det var det jag fick, när jag fick förfrågan att komma hit, så var den här texten som kom upp så här direkt. Så jag vill dela den till er. Delvis som jag tror att det här är ett budskap till er som sitter där. Samtidigt så känner jag själv mig så berikad av det här ordet. Man blir alltid berikad av Guds ord. Och det handlar om senapskornet. Och det är Matteus, skulle jag vilja ha mina glasögon här. Matteus 13 och 31 är det. Jag ska försöka, jag ser nog ganska bra ändå här. Man märkte på ålderns höst här så synen försämras. Jag trodde först att jag skulle börja bli blind. Vad är det som händer med min syn? Så sa en god vän som är, han är optiker, så är det lugnt. Han frågade först, hur gammal är du egentligen? Ja, du har ju passerat 40. Så att det är ju klart, det tillhör naturens gång. Att då får man dålig syn, okej. Ja, ni känner till det där också. Jesus, från vers 31, Jesus berättade också den här bilden för dem. Där Gud regerar blir det som när en man sår ett senapsfrö i en åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det störst bland kryddväxterna och blir till ett träd där fåglarna kan komma och bygga bo bland grenarna. Det är ju en fantastisk text, men lite märklig text också. De här liknelserna av sådden beskriver ju hur Guds rike fungerar. Och här tar han bilden av ett senapsfrö. Hur Guds rike fungerar. Och han säger att det är det minsta av alla frön. Så man sår det här lilla fröet, även om det är det minsta, så blir det något oerhört stort av det. Och den här bilden växer ju som det här, så börjar det i texten som att det blir störst av kryddväxterna. Men sen står det om att fåglarna kan komma och bygga bo bland det. Och i den texten, där vet jag inte riktigt hur man ska tolka. Jag har försökt att få klarhet i det. Men kanske det står för att det Gud gör blir större än vi kan tänka eller förstå. Så har jag tänkt med den här texten. Att Gud kanske gör något utanför vårt förstånd. Ni får ju pröva den tanken. Så, men för det gör han ju ofta så. Han gör ju större saker än vi kan tänka eller förstå. Så det, man kan väl tänka så, tänker jag ändå. Men att det börjar med något litet. Ibland har jag själv önskat och vill alltid att Gud ska börja med något pangstort, mirakulöst så här, att nu vänder allting om och plötsligt blir det himmelriket bara rammar fram. Och jag har varit med om stunder det har varit så. Man tänker att nu blir människor helade på rad eller vad det kan vara. Det stora under sker och människor kommer till tro i skaror. Men oftast så sker det ju inte så. Eller sker det så har det skett någonting före det här. Men ofta, så har det varit hos mig att den här längtan man ser på det här, så här skulle jag vilja att det bara blev. Men oftast börjar, alltså Gud börjar i Guds rike, börjar med det lilla. Och när han tar den här bilden av frön så börjar han säga att det är det minsta till och med. Det som ingenting ser ut för den här världen. Och så är det med allt Gud gör. Han väljer det enkla. Inte det komplicerade eller det som ser för mänskliga ögon ut som någonting, vad ska jag säga, storartat. Utan han tar det som ingenting är. Och det är ju den här bilden här. Han tar det minsta av alla frön. Jag tog med mig lite, en variant av senapsfrön här. Och de är verkligen små, kan jag säga. Jag vet inte knappt, det är lite svårt nästan att så de här. Jag tänkte, ni kan väl, det här får vandra runt så får ni titta på dem. Vad får den här känslan, hur det är en variant av senapsfrö. De är så stora. Känn på dem. Nästan svårt att så dem. Och så tar han en bild, den minsta av alla frön. Så är Guds rike. Det börjar i det mest oansenliga och det minsta. När han ska låta sin egen son komma till den här världen så väljer han en enkel kvinna, Maria. Och han får födas på ett oerhört enkelt sätt i ett stall. Han som borde födas i ett palats väljer en helt annan väg. När han ska välja sina män som ska ta över det som han själv har gjort, så tar han dem som ingen annan räknar med. Det minsta, det mest enkla väljer han ut. Och Paulus säger om det, för att de som är någonting ska stå där med skam till och med. Och det här ligger någonting i Guds väsen. Han utväljer det här lilla och enkla för att han ska visa sin härlighet och sin storhet, sin makt. Och visa att det inte hänger på dig eller mig, utan det hänger på honom. Så när vi sår de här enkla fröna, vilket kan ske på olika sätt, så alltså få bära med oss den här tanken. Att de här fröna, även om de är så små, i Guds hand så kan det bli något oerhört stort. Att se det när vi möter människor på olika sätt, tänker jag, att ha med oss och bära med oss detta. Det som kanske till början ser väldigt litet ut kan bli något väldigt stort. Det är så Guds rike fungerar, säger Jesus. En annan bild som han tar upp, Jesus, det är den som Claes läste här. Det är en såningsman. Han går ut för att så. Han sår på olika sätt, Jesus. Ett bit är att så det här lilla senapsfröet. När såningsmannen går ut för att så, då är det inte senapsfrön, utan då är det förmodligen antingen vete eller korn. Det var de vanligaste sädeslagen då på den tiden. Och han sår hejvilt, verkar det som där. Han sår både i god jord, han sår på stenig mark, han sår på stenar, han sår bland tistlar. Och jag tänkte när jag läste den här, ganska slarvig bonde, måste jag säga. Hur sår han egentligen? Har han valt fel yrke eller vad håller han på med? Vilken bonde skulle så på stenig mark? Liksom? Det är ju säger sig självt, det är ju dödfött. Vem står bland tistlar? Vem står på den hårda jorden eller stigen? Liksom? Vad är det för bonde? Liksom? Ja, jag vet inte vad ni säger om den här bonden. Men det är ju Gud själv som står där. Så, han måste ju mena någonting med det här. Det kanske finns lite olika förklaringar här. Det finns ju olika bilder. Alltså, han ger ju själv en förklaring, Jesus, på de här olika. Men varför sår han på de här konstiga ställen? Det funderar jag över. Och kanske är det så här. För jag vet, min morfar var jordbrukare på det stället då, där vi har vår sommarställe nu då. Jag såg aldrig när han brukade. Men jag har sett marken där han brukat, där det växer granskog idag. Så ser man verkligen tydligt hur åkrarna ändå har varit. Och på de här åkrarna är inte som de här stora fälten som man kan se i Skåne eller Västgötaslätten eller på andra ställen, utan det är små åkertegar, väldigt små ibland. Och i de här så ligger det stenrösen, och ibland var det en stor sten så här. Och jag tänkte, stod och tittade på en sån här åkerplätt, och jag tänkte, hur i all världen gjorde de här egentligen? De måste ha kört med hästen emellan de här stenarna, för då låg ju liksom, det hade inte funkat med en traktor där, utan de måste ha kört runt. Och sen Sodoma. Och på den tiden Sodoma, man kastade ut säden, precis som på Jesu tid, man sådde så här med handen. Så kanske det var den bilden som de levde med när man sådde på den tiden. En annan förklaring tycker jag i den här biten, utöver det som står direkt i texten här, är att jag tror att Gud är sån att han sår. Alltså de här, han talar om olika jordmåner här i den här texten. Den steniga jordgrunden, vägen, den hårda vägen, tistlarna och den goda jorden. Han talar om de här olika jordmånerna. Och jag tänker att Gud sår rikligt av sitt ord, sin säd. Och säden är både Guds ord, står det i Lukas 8 och 11. Och det är Guds folk som är säden, Matteus 13 och 38. Det är säden. Men han sår det rikligt. Han sår det till både de som vill lyssna till honom och till de som inte vill lyssna. När han ger förklaringen så låter det så här. Här är förklaringen till berättelsen om lantbrukaren som sådde säd. Den hårda stigen där en del av säden föll liknar den människas hjärta som hör budskapet om Gud. Att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk, men inte tar det på allvar. Genast är den onde där och plockar bort säden ur hjärtat. Den steniga marken är lik den människas hjärta som hör budskapet och tar emot det med äkta glädje, men som inte har så mycket djup i sig att rötterna kan utvecklas. Efter en tid då svårigheter eller förföljelser kommer på grund av hennes tro på budskapet avtar entusiasmen och hon överger sin tron. Marken som har varit täckt av tistlar kan jämföras med en människa som hör budskapet men låter vardagens bekymmer och längtan efter att tjäna mycket pengar få kväva det hon hört, så att budskapet till slut inte påverkar hennes liv alls. Men den bördiga jorden liknar den människas hjärta som lyssnar till budskapet, förstår det och låter det påverka hela livet. Hon ger en skörd som är 30, 60 eller till och med 100 gånger så stor som den sådd som föll i hennes hjärta. Här talar jag som han så rikligen till olika människor. En del tar emot, en del tar inte. En del tar emot säden för en tid och sen så försvinner det. På något sätt tänker jag att Gud vill ge sitt budskap. Säden handlar om Guds löften, Guds ord, Guds räddningsplan till alla människor. Han vill ge sin plan, han vill tala om alltså evangelium för varje människa oavsett om den vill ta emot eller inte. Han sår rikligen ut. Han är generös, Gud. Oerhört generös. På tal om växtlighet och våren så stod vi för några år sedan, några stycken, och tittade över en sån här vitsippsbacke. Och så, oerhört vackert med miljontals måste det varit med vitsippor, så här alldeles vitt och så under en gles björkskog. Och så var det någon som efter ett tag, alla sa vad vackert. Och så plötsligt någon som säger, men vilket slöseri. De står här bara någon vecka. Och sen är de borta. Och så kommer den sista kommentaren som är den bästa. Eller så kan man säga, var generöst. Var generöst. Och jag tog med mig den sista av bilderna där hem och har den kvar. Att Gud är generös. Han ger mer än vi kan tänka eller förstå. Och så är det när han sår också. Han sår mer än vi kan tänka eller förstå. Han vill att alla ska få del av hans budskap. Och även om inte du kanske tänker först när vi möter en människa eller en situation att här kan väl inte Guds ord, det är väl ingen idé att så ut det. Ändå våga så ut det. Sen kan vi ha vishet vilken situation eller när och när vi inte ska så också. Men säden, som jag sa tidigare, det är Guds ord. och Guds folk. Står det i Matteus 13 och 38. Du och jag är Guds utsäde. Och ibland när man köper sån här säd eller såpåsar så här, så är det ju, de har ju, man tar ju fram en oerhört kvalitet i det här. Alltså man väljer ut plantor, rätt plantor och odlar fram så att det blir den bästa av alla kvaliteter, va? För att ja, det ska bli den rikligaste skördarna på olika sätt. Sen är det olika processer man jobbar med och för det här, och tänk, det är lite märkligt. Vet du vad en sån här påse kostar? 30 kronor. Ungefär. Jag tänkte, oj, när jag kom till kassan så här, ingen fara, jag klarar av att betala. Jag tänkte, skojar det? Kostar det 30 kronor? Ja. För det, som, det kostar så mycket att ta fram bra fröer. För att det ska bli god skörd. Och så är det lite med ditt och mitt liv. Vi ska också vara goda jordar. Och som det stod här i texten, att vi kan bli goda jordar, att vi tar emot Guds ord i våra hjärtan och låter det påverka hela livet. När vi låter ordet påverka hela vårt liv, då blir vi automatiskt ett utsäde där vi går fram. Vare sig vi vill eller inte. Jag jobbade en gång på ett hotell, ganska tuff miljö uppe i Åre, och vi ville gärna prata om Jesus, men vi vågade inte, vi var ganska fega. Men vi kände att det här, på den här platsen, så behövde man verkligen, skulle man behöva om Jesus. Jag och min kompis hade åkt upp och vi jobbade där en säsong på ett hotell och städade, sen åkte vi skidor resten av vår tid. Och vi bad liksom för dem här, och vi tänkte vi skulle vilja vittna för dem, men vi vågade inte, vi var väldigt fega. Men så Gud har ju olika vägar i sådana här situationer. Så var det en dag jag jobbade med en tjej som plötsligt frågade, är du religiös? Ja, vad du menar, det beror på vad du menar med religiös, sa jag så här. Men jag tror på Jesus, sa jag. Då var jag i alla fall frimodig, eftersom hon ställde frågan, så kan jag ju inte liksom neka det. Jaha, men varför frågar du det, sa jag. Jag märkte, det är någonting med dig. Och då började jag fundera på om du var det, religiös. Okej. Okay. Jag vet inte, liksom, jag hade ju inte pratat någonting, men någonting märktes. Du är glad för att det märks. Ibland tycker man inte det själv, ser någon där. Och, men ändå att någon såg att det fanns något av Jesus i mig, det tycker jag var fantastiskt stort. Och berör den här människan. Att vi kan vara utsäde på det sättet vi är och lever, om vi låter ordet påverkas och leva genom dag och natt. Ordet vitaliserar oss. På så sätt, alltså, att du och jag är utsäden. Jag funderar själv i de här banorna, hur kan jag vara ett utsäde idag i mitt liv? Var ska jag så som person, eller hur ska jag så ut Guds ord till exempel, och hur gör jag det? Jag tycker inte det här, för mig är det inte en helt enkel fråga, för att försöka hitta vägar hur man ska kunna nå ut. Alltså för att kunna, alltså behövs ju två saker för att få en växt. Det är ju sådd, alltså frön, och en jordplats, någon plats att så fröna på. Du och jag får vara Guds säd. Guds ord är Guds säd. Men vi behöver också åkrar där vi kan så våran säd. Och här tror jag det finns en, här talar ju bibeltexterna om människors hjärtan, att vi får så in i människors hjärtan. Men vi kan ju inte så överallt heller, även om vi kanske inte går och överallt vi går så ropar vi ut Jesus eller predikar Jesus med våra munnar, eller vad ska jag säga, så. Även om vi ska ta varje tillfälle i akt. Men jag funderar på så själv, att när ska jag så? Var ska jag så någonstans? Vad är mina jordar? Eller jordplätt. Och hur hittar jag den där jordplätten om jag inte vet vad den är? Och vad har jag för frö med mig? Om jag ska dela Guds ord, hur gör jag det i en sekulariserad värld? där människor inte vet så mycket vad Bibeln är. För de flesta av er växte upp när de flesta, när man visste i skolan och allting vem Jesus var och allt, om man kunde Bibeln och så här. Men man möter människor idag, så liksom, de vet ju nästan ingenting. Hur gör man då? Var börjar vi någonstans? Och jag har inte alla svar i er. Jag står själv med de frågorna. Vi står inför stora utmaningar som Guds kyrka i det här landet. I ett av de länder som är mest sekulariserat av alla länder. Hur får vi tillbaka Guds ord in i människors liv? Hur kan vi så? Det är en jätteutmaning. Och jag tänker på det ibland när Jesus... Han sa du till på olika sätt. Hur sår Jesus? Det kanske där vi måste börja ändå. Och det är ju väldigt bra ställe att börja hos Jesus. Så det är väl där någonstans vi börjar fundera. Hur sådde han? Och jag ser några goda exempel där. Både som andra har lärt mig och som jag upptäckt själv i Bibeln. Att han sår som sagt rikligen. Han sår ut sitt ord. Jag tänker att man tar varje tillfälle i akt. Som när det öppnar upp sig för, som den här som jag nämnde om, den här tjejen som frågade mig, då tar jag det tillfället i akt. Jag var inte förberedd på det sättet, men jag tar det ändå i farten i livet, så tar det och sår in det. Jesus sådde ju som sagt var han predikade Guds ord, han levde ut Guds ord genom sitt liv. Han var en Guds säd. Och hur föll den här säden? Jo, det föll väl olika. När han predikar i sin hemstad Nasaret utifrån Jesaja, så driver de bort honom. De vill inte veta av honom. Var det en god eller dålig jord? Det följde inte alls inom god jord. De stötte bort honom. När han undervisar för många av fariseerna, så stötte de också bort honom. Det var inte heller någon god jord. Men när föll säden i god jord? Jo, bland annat hos en kvinna vid Sykars brunn. Och i det här tillfället så går det ganska fort. Han möter en kvinna. Och det är ju en ganska omtumlande situation att en jude möter en kvinna och som är också vid Sykar. Bara den saken var kontroversiell på många sätt. Men vad som händer med den här kvinnan, det är ju att hon tar emot, hon hör vad Jesus säger och bär med sig det i sitt hjärta och för det vidare. Hon är en god jord, tänker jag. Det landar i hennes hjärta. Hon hör vad Jesus säger. Och det som är det stora är att hon kan inte behålla det själv, utan hon måste ge det vidare. Hon går in i staden och berättar vad Jesus har gjort, och en hel stad kommer till tro. Sen tullindrivaren Levi, också en person Jesus möter, kommer hem till hans hem. Zacchaeus likadant. En romersk officer möter han. Som säger att du kan bota min son. Om jag som officer, om jag säger till mina mannar, gör så här, så gör de så. Om du bara säger ditt ord så kommer det ske. Och Jesus blir förvånad över hans tro. Liksom. Och sonen blir botad. Det här är en god jord. De tar emot ordet och det sker någonting. Men det kanske inte var de människorna som du och jag tänker att det här är god jord vid första ögonkast. Kvinnan vid Sykars brunn var väl ingen som tänkte av det religiösa gardet att det här var en god jord. Nej, nästan tvärtom. Tullindrivaren lika så var det ju inte god jord på ett sätt. Men Jesus såg någonting annat i de här människorna. Han såg att det här var en god jord. Det fanns en hunger, en längtan efter något mer. Så när han sår sitt ord, så bär det riklig frukt hos de här. Och de behåller det inte för sig själva, utan de förmerar det genom att ge det till andra. De bjuder in folk i sitt hem, kvinnan vid Sykars brunn som jag sa, hon delar med sig till en hel stad. Det är den goda jordens effekt. Och jag längtar, jag skulle vilja se mer av det här. Och jag har bett Gud om det här när vi flyttat hit. Jag vill se mer av det här. Jag har bara sett lite, väldigt lite. Men det är väl senapskornet. Vi ser vad det blir av det. Men min bön har varit till Jesus att visa mig hur det här kan fungera i praktiken. Jag bad en bön och jag var ganska desperat när jag bad. Nu vill jag se det här, Herre. Jag måste få något konkret framför mig. Liksom. Jag bad om hur kan jag möta människor. Och nästa dag så sätter jag mig Bibeln på väg till jobbet. Och jag ber den här bön igen. Jag hade bett den innan vi hade somnat, jag och min fru. Och sen ber jag Gud, hjälp mig, visa hur ska jag göra. Och jag var lite tidigare till jobbet än jag brukar. Så innan jag ska gå in på där jag jobbar som assistent. Så sitter jag kvar och har en stund med Herren. Och så bara kände jag hur Herrens på något sätt röst eller tilltal kommer till mig. Och var beredd när jag öppnar dörrarna. Var beredd när du minst anar det. Och jag kände på något sätt det var en slags himmelsk atmosfär där. Och jag blev liksom befruktad av någonting av Gud där. Och jag kliver in där och ska byta av den som har jobbat
passet innan.
Och när jag kommer in där så ser jag en bibel uppslagen. Och det är en sån här familjebibel som den här vi jobbar för har. En sån här tjock, vet du. Riktig så här. Och jag skojar lite. Jaha, du sitter och läser boken där så här. Och han hade på mitten så här. Ja, du har kommit en bra bit också. Ja, fantastisk bok alltså. Det är helt fascinerande liksom. Jag är helt fascinerad av den här boken. Ja, tänkte jag. Han hade det gamla testamentet. Och det var några drastiska så här, vet du, de här gamla väldigt drastiska bilder. Så jag tänkte, jaha, hur tänker han om det här? Och så hör jag hans ord. Det är en fantastisk bok det här. Jaha, okej, okay. Fortsätt. Ja, jag är helt, det är inte så lätt att förstå gamla testamentet. Nej, det kan jag förstå. Jag förstår inte heller alls. Ja. Det finns mycket bra, men det är inte alltid så att... Men så säger han att men Jesus är jag oerhört fascinerad av. Ja, helt, alltså denna man, liksom, vad han gör. Och det liksom sker ju alltid någonting där han går fram. Liksom. Människor blir förändrade och förvandlade. Liksom, och det verkar vara liksom, han vågar, liksom, han gör saker som ja, skakar om och jaha, så du har läst en del? Ja, jag har läst en del. Jag tycker jag är jättefascinerad av Jesus. Och han har ju han är Greenpeace-aktivist och djurrättsaktivist. Så han ser den här aktivistiska sidan hos Jesus på något sätt där. Och det tilltalar honom. Jättefascinerad. Så säger han efter ett tag, jag har bara en fråga. Och så tänkte jag, kommer väl någon sån här svår fråga att svara på? Men så säger han, varför pratar man så lite om Jesus i kyrkan? Ja, hur svär jag på det? Jag bara undrar, jag var runt i några kyrkor och alltså jag tycker man pratar mycket annat, men Jesus, varför pratar man inte om Jesus? Det är ju mest revolutionerat som finns ju. Alla borde ju prata om Jesus. Varför gör man det? Varför pratar man? Det borde ju vara, om kyrkan vill komma ut med något budskap så borde ju Jesus man skulle komma ut med. Jag håller med dig så. Det är helt riktigt. Men varför är det så? Varför pratar man inte om Jesus? Jag vet inte riktigt vilka sammanhang jag hade varit i dem, men jag kan inte, det är ju tragiskt att höra det du säger, men jag håller med dig att vi borde predika mer om vem Jesus är. Och då tänkte jag, här finns en god jord på något sätt. En som längtar efter något. Han lyssnar på vad jag sa. Vi gjorde en resa tillsammans en dag och vi pratade nästan, inte hela tiden men halva dagen, om just han ställde frågan omkring Jesus. Och det här. Och han vill få se vad som händer, men han vill gå vidare i det här på olika sätt. Och jag har aldrig varit med om att det gått så här fort. Jag har varit med om att det gått ta längre tid då. Men ändå fascinerande. Min Gud var väldigt god mot mig och jag behövde nog det då. Svara på min bön där och fick se det här konkret framför mig. En människa som tar emot ordet och längtar efter det. Som jag sagt tidigare, att hur ska vi göra det här? Och det Jesus sa till mig, var beredd. Jag tror det finns någonting utifrån att få se, vara med och så och se de goda jordarna. Precis som Jesus såg den här goda jorden hos kvinnan vid Sykars brunn. Att det här var en god jord som skulle förmeras. Hon kommer att ta det här vidare. Så tror jag det föregås av bön. Allt Gud gör föregås av bön. Alla väckelser, alla tider där Gud har kommit väldigt starkt och berört, så finns det en förberedelse där vi kan förbereda på något sätt jorden ändå. Och bönen är en av de mest grundläggande nycklarna för det. Karl-Erik Sahlberg, yes, ni känner till honom kanske, för detta präst i Klara kyrka i Stockholm. Han vet vid ett tillfälle, han har gjort det vid flera tillfällen. Han är ju kyrkohistoriker. Han har sagt att om det är någon som kan bevisa att det finns en väckelserörelse i historien som inte har börjat med bön, så ska vi ge den personen 1 000 kronor. Och han har sagt det tydligen, sa han då vid det tillfället vid flera år. Och han sa att än har inte kommit någon som har sagt att det inte liksom, det började utan bön. Så all väckelse, allting börjar med bön på något sätt. Att få delvis bearbeta jorden med bön. Det kan också behövas möten och på olika sätt möta människor där de är och få en tid av förberedelse av deras hjärtan innan de kanske tar emot ordet. Jag glömmer aldrig Jocke hette han. Det var under den tiden jag jobbade i Bollnäs i ett litet pionjärteam där. Vi träffade honom via en annan person som var en kompis som vi hade lärt känna dem. Jocke var en konstnär. Och han ville först var vi väldigt ivriga och ville berätta om Jesus, men han ville liksom inte alls höra. Han tyckte det var väldigt konstigt och skeptiskt på alla sätt. Men sen efter ett tag så då började komma frågor. Efter kanske ett halvår då började komma frågor från Jocke. Men han var fortfarande skeptisk till Gud och allting, väldigt skeptisk. Jag tänkte, det här går ju inte liksom, det är ju bara kört. Det här är ju en svår jord, om man ska säga så. Men sen efter ett tag så plötsligt så fick han en natt faktiskt en möte med Jesus. Och då förvandlades allt, allt vände. Plötsligt blev han den här goda jorden. Plötsligt var han öppen och Guds ord kunde bara liksom komma in i hans liv och förvandla honom. Det är också en process i det här med sådd, tror jag. Också en god vän. Jag orienterade en gång i tiden och jag kom till tro 89. Och på något sätt så var det mindre orienteringen när jag kom till tro. Jag vet inte varför riktigt, men det blev så i alla fall. Och de jag orienterade med, mina ledare, tyckte att jag slarvade bort mitt liv. Höll på att gå i kyrkan och såna här saker. Jag tyckte jag skulle ta förnuftet till fånga, speciellt en. Se upp med det där, du håller på med det, är farligt. Och så, och det sårar mig lite så, men tänkte jag, okej, han förstår inte ändå det här. Väldigt skeptisk. Och sen efter, ja, det var över 10 år mer kanske, så möter jag den här personen i en kyrka. Jag tänkte, vad gör han här? Var det sista av alla jag tänkte jag skulle möta i en kyrka liksom, han som var så negativ. Och så visade det sig att han har tagit emot Jesus. Jaha, har du tagit emot Jesus, tänkte jag, kära någon. Ja, då är ju allt möjligt. Om han har kunnat. Och så hans uttryckssätt är, nu lever jag bara för det här. Och jag tänkte, det här är inte sant. Det tog en stund innan jag kunde smälta det. Vad är det han säger? Och han som jag absolut inte trodde skulle. Men det hade också skett. Han hade en bror som var kristen, som bad flera år, som kämpade. Och plötsligt så öppnades det för honom på något sätt. Genom en kris var det i hans situation. Och det förvandlar hans liv. Och säga, nu lever jag helt för det här. Jag skulle vilja skicka med i det här. Och speciellt det här lilla senapskornet. Att tänka i det lilla. Att våga tro, även om det ser litet. Inte på själva fröet, utan han som ger fröet. Säga, Gud, du har gett mig det här fröet. Jesus, ge kraft, ge växtkraft till det här. Förvandla den här situationen. Gör någonting utav det. Jag kan inte göra. Paulus säger det i 1 Korintherbrevet 3 där. när han pratar om Guds medarbetare. En planterare och en vattnar. Men bara Gud kan ge växten. Inget betyder egentligen någonting, säger han i den texten. Att vare sig den som planterar eller vattnar, även om det är viktigt, om inte Gud ger växten. Och när Gud börjar han i det som ser så oansenligt ut, så vi tror att det här går ju egentligen inte. Men om vi har en förnimmelse på något sätt, det kan ju komma till oss på olika sätt, att det här är någonting av Gud. Våga gå på det i tro. Våga vandra på det. Och säga: Gud, bekräfta om det är din, jag ska så i den här jorden. Hjälp mig att göra det. Och hjälp mig att förstå att det är just den här jorden som du vill att jag ska så i. Jag tror vi behöver de här bekräftelserna. För att vi ska bli fokuserade. Vi inte ska springa runt för mycket. Men ibland så är det att vi behöver stanna upp vid vissa jordar och så där och jobba där. Så tänk på det här lilla senapsfröet. Att om Gud vill göra något i ditt liv eller här, tänk, vad är utifrån det lilla perspektivet? Herre, vi tackar dig för att när du vill utbreda ditt rike så börjar du från det som ser så som minst ut, mest oansenligt. Och så vänder du det och så gör något som blir det största, Herre. Och det är inte någon människas styrka eller kraft, utan genom din ande. Och vi behöver dig, helige ande, för att det ska fungera, Herre. Du som är livets ande. Du som har varit med och skapat himmel och jord. Vi behöver din kraft i våra liv. Vi behöver din närvaro. Tack för att du också berikar oss med ditt ord, Herre. Att vi får leva i och genom ditt ord här i våra liv, Herre. Så att vi kan vara din säd, Herre. Och hjälp oss att hitta vägar att kunna så ut din säd också. Alltså ditt ord, Herre, i den tid vi lever i, Herre. Tack att också där är du vår hjälpare, helige ande. Du som har så oerhört mycket kreativ förmåga. Hjälp oss. Och hjälp oss att se det också när du talar till oss eller ger oss förnimmelse på olika sätt. Att behålla det, ta vara på det, även om det ser väldigt litet ut, Herre. Hjälp oss med en känslighet där också. Att ta vara på det lilla, Herre. Välsigna var en som sitter här. Och jag är övertygad att var en av oss vill se och bära frukt. Och vi får göra det på olika sätt, Herre. Jag skulle vilja skicka med den bönen och be för varandra just nu att du hjälper oss i detta på ett personligt sätt. På olika sätt. I Jesu namn. Amen.